Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Statsvetarpodden. Idag är lördag i Almedalen och vi som sitter här idag är...
Jonas Infors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Och jag, Cecilia Germe, som är politisk journalist och doktor i statskunskap. Och normalt har vi ju med Ulf Bjereld, men han är inte här idag.
Nej, och, vi dumpade
alltså,
honom.
Sagt, Jonas och jag är
nej,
här.
Det gjorde vi inte.
Nej, men det kan vara så här att vi, även om vi hade varit historiker, du och jag, så hade vi vetat att lördagen slopades som arbetsdag.
Jag är så gammal så jag har faktiskt inte haft som arbetsdag, men som skoldag.
Ja, precis. Ja, och vi har inte hängt med bara.
Nej. Okej, så är det. Precis. Så ja. Att, han är i varje fall inte här.
Nej.
Men vi har ju
vi har någon en annan här.
En gäst,
det är så himla roligt.
Ja, det är underbart.
Och det tror jag, det kommer vi ha mer av tror jag, i Statsvetarpodden framöver.
Jag tror det.
Ja. Men först ska vi i alla fall prata om...
Och vem är det då? Ska vi säga vem som är gästen? Eller ska vi ta det och avslöja det sen?
Det är klart att säga vem som är gästen. Ja. Vem är gästen?
Vem är du?
Helena Stensöter heter jag. Och jag är docent i statsvetenskap då på Göteborgs universitet. Glad att vara här.
Välkommen.
Tack. Välkommen. Ja. Och hon har haft det absolut mest spännande ämnet i Almedalen. Som vi återkommer till alldeles strax om en liten stund. Vi ska bara prata om partiet som var igår, Miljöpartiet. Och det parti som kommer till den extremt tomma Almedal idag lördag. Nämligen det lilla partiet...
Moderaterna.
Ja. Mm.
Det lilla partiet.
Vad ska vi börja tycker du?
Ja, det var ju Isabella Lövin, nya språkröret för Miljöpartiet. Det var hennes... jungfrutal, premiärtal i Almedalen. Mm. Och det var nog mycket som vilade på hennes axlar. Att leverera någon form av som framtidstro i detta väldigt stukade parti nu. Där man har fått kompromissa och på otroligt viktiga kärnområden. Jag skulle ändå säga att hon lyckades på ett ganska lågmält sätt ändå pricka in ganska mycket av det som är Miljöpartiets ideologiska område. Inte bara miljöfokus. Hon talade också om det här det globala, människor i flykt och svårighet. Men också det här att vad ska vi göra med vår rikedom? Det har ju funnits, tidigare var det att man skulle ha ny, liksom ett nytt sätt att se på livet och så. Det är ju mycket nedtonat nu. Mm. Men sen var det också den här globala tanken har ju varit stark i MP som har ju fått sin stukats med flyktingproblematiken. Liksom, men hon tog väldigt, väldigt stark ställning för EU. Mm. Och de har ju accepterat EU nu, men det var så otroligt starkt. Så det var nästan lika starkt som Björklund och fick ett väldigt långt jubel. Så att det finns någonting som kanske de kommer att odla mer nu.
Jag tycker att det var intressant att se henne på scen för att hon var en sån... man tror ju att hon har varit politiker hur länge som helst. För hon låter ju nästan som Göran Persson. Hon låter som Göran Persson i sitt självförtroende, i sitt sätt att helt gå runt problem. Hon tog ju inte upp någonting av alla problem som de har haft under våren här. Och...
Nej, det är sant. Konkretionen och att den saknas och att också att...
Och jag såg henne i en utfrågning tidigare hos Aftonbladet igår eftermiddag och där var hon ju, alltså hon kunde avvisa och gå runt frågor som Göran Persson. Alltså hon är en helt annan politikertyp än Gustav Fridolin som ju är ideologisk och ganska känslomässig medan hon är en kylig typ. Och jag undrar om det är så att det är mycket lättare för henne att hantera det här med brunkålet än vad det är för till exempel Fridolin som har bott i den ideologiska världen så länge. Samtidigt så tycker jag liksom att det fanns någonting var är Miljöpartiets själ då ifall man kan liksom låta Vattenfall sälja brunkål till tjeckerna och sen bara borsta av sig och gå vidare.
Jag vet inte om hon lanserar, men hon använder i varje fall begreppet visionär realism. Ja. Om det är själen eller inte, men vi får väl se hur det utvecklas.
Vi får se. Men det är spännande att hon, att hon har blivit en sån stark partiledare med just det här temperamentet.
Precis.
Då. Ja.
Och sen hade vi det lilla partiet som
ja,
du sa.
Ja, precis. De har i alla fall ett stort tält. Men det är nog samma tält som alla partier har haft hela veckan här. Vi sitter ganska nära det. Solen skiner. Vi sitter faktiskt i Almedalen. Och vi ser, vi tror att det är moderater som flockar sig här omkring.
Ja, och turister.
Och turister. Ja. Ja. Vad ska de säga?
Ja, det är klart det är omöjligt att veta exakt. Men det finns ju några utmaningar. En är alliansprojektet, att börja positionera sig där. Ska man glida, som försöker knyta ihop det igen? Hur mycket tror man på det? Och så finns utmanaren Sverigedemokraterna. Och sen är det också så, inte bara att det är ett strategiskt val. Det är också ett strategiskt val hur kanske Moderaterna internt ska hanteras. För det finns nog sådana som verkligen tycker att vi har en icke-socialistisk majoritet i Sverige, men vi har en rödgrön regering. Det håller inte, så att säga. Nej. Vi måste dra oss till SD. Men det finns också sådana som tycker att detta är, det går inte att samarbeta med detta parti. Hur håller man ihop detta? Men det här är ju inget hon kommer att säga, så att säga, uttal. Det får man ju tolka var hon landar. Men en debattartikel idag i Expressen och Svenska Dagbladet, där är det ju precis som flera andra den här veckan, av att ett väldigt starkt nationellt budskap med hur Sverige, hur man är som svensk.
Det var väldigt tydligt, Isabella Lövin, när hon talade, så är det en väldigt viss typ av svenskhet som hon tar upp. Hon tar upp välfärdsstaten, internationalismen och klimatmedvetandet. Ja. Det är den typ av svenskhet som hon...
Ja, och här är det en annan typ av värderingar, som i och för sig då, att i Sverige så vi ställer upp för varandra och man ställer krav. De är ju väldigt allmänna. Men jag tror att det som man skrapar man bort, alltså det som blir kvar, det är ordet Sverige. Mm. Och det blir ganska uteslutande. Är man inte från Sverige så måste man alltså lära sig något då. Och det är ju i grunden ett nationellt budskap. Och det är ju egentligen Sverigedemokraternas hemmaplan. Så är det dit som man är på väg? Var tar då det moderata budskapet vägen? Vad är det som är det moderata?
Ja,
som
vad är det moderata?
Är det nationella?
Jag försöker tänka på vad moderaterna... Det var ju... De bytte ju själ 2004, kan man säga. Eller de bytte helt inriktning 2004 med sin helt nya skattepolitik och sin helt nya alltså arbetslinjen.
Ja, och också en sån uttalad acceptans, kan man säga, av välfärdsstaten, att det inte är något som är tärande.
Ja.
Nej, men det är sant. Det är så, man kan ju fråga sig då, försvinner delar av den moderata nya själen i det här med sysselsättning, skapande, alltså det är inte åtgärdat, hur ett företagsklimat, så att säga. Glömmer man det istället, så talar man om något annat.
Jag undrar hur, alltså Fredrik Reinfeldt, då kunde man höra hålla tal om, han pratade om, han gjorde mycket litterära referenser, han pratade om Utvandrarserien, han pratade om Fågelströms stadserie, och han förankrade då den här med arbetslinjen i ett slags litterärt eller kulturellt universum. Och en slags medanblinkning till bildningen då, va?
Ja.
Och det skulle vara spännande att se ifall Anna Kinberg Batra tar en sån.
Det finns ett citat från Reinfeldt i en stor artikel idag på lördagen i Dagens Nyheter om Moderaterna från Reinfeldt, jag tror det var 2006. Det ursvenska är barbari. Allt annat har kommit utifrån. Där är inte Moderaterna i sin retorik idag. Det är helt klart.
Nu kommer en polis i alla fall.
Ja. Hej, säger han.
Ja, och
vi hejar tillbaka. Men du,
och vi hoppas att vi får sitta där.
Vi har en gäst.
Ja, vi har en gäst.
Yes.
Och det är alltså Helena Stensötta som är docent i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Ja, men jag förstår det.
Ja,
det är lite för
hur ska
många
vi klara det? Inte för att du är här.
Men utan... du är van vid att ha Göteborgs folk kring bordet nu.
Det är
spännande. I alla fall så var Helena med det absolut mest spännande seminariet, måste man nästan säga. I alla fall den mest spännande rubriken. Det hette Den nya manligheten.
Ja, det är en jättebra.
Precis.
Vad handlade det om?
Nya manligheter, nya ojämställdheter. Ja, det handlade... vi var ju fyra forskare då som presenterade diskussioner om, eller forskning om ny manlighet. Så det handlade både om manligheten i förhållande till nationella tendenser och manlighet i förhållande till nyanlända eller nysvenskar. Precis. Och föräldraledighet, manlighet i förhållande till omsorg, omsorgsansvar.
Ja.
Och det var ju det jag också då talade om.
Men du har gjort en jättespännande studie som just har blivit publicerad.
Ja, jag har undersökt om riksdagsledamöter påverkas i sitt politiska intresse av om de har varit föräldralediga under sin mandatperiod.
Är det att ta omsorgsansvar? Är det ett exempel på det? Om man är föräldraledig, är det, kan man säga det? Att då, det är en typ av omsorgsansvar.
Ja, precis. Om man liksom ska försöka översätta då omsorgsansvar till någonting man kan mäta empiriskt, så är ju föräldraledighet ett bra exempel. Annars så pratar man ibland om barn hemma och sådär. Men då vet man ju inte vem som egentligen har tagit hand om barnen som man då finns i familjen. Så föräldraledighet är ju ett liksom bättre mått på att få fatt på, har den här personen verkligen tagit liksom helhetsansvar?
Och påverkar det då hans preferenser i politiken sen?
Ja, och bakgrunden till det här, det har ju att göra med att det finns en genusdimension i politik, både i Sverige och internationellt, där kvinnor står lite mer till vänster, är mer intresserade av politik som gör det möjligt att förbinda karriär och familjeansvar, och även något mer för grön politik då. Och de här skillnaderna är ju inte, eller först ska jag säga att de kvarstår ju oavsett parti, eller det är ju liksom skillnad oavsett parti tillhörighet då. Men de är ju inte konstanta, utan tidigare så var ju kvinnor istället mer konservativa tidigare på,
i demokratins barndom.
Ja, precis. Ja, precis. Och nu under senare år så märker vi att skillnaderna just bland unga parlamentariker och parlamentariker med barn har minskat. Och det är också spännande då. Vad beror det här på? Beror det här på att vi också får liksom, mer jämställda levnadsmönster? För det, även om många tycker att det tar för lång tid, så tar ju män kontinuerligt mer föräldraledighet och omsorgsansvar då.
Och det här hänger ihop med det man kallar den sociala representativiteten också väl? Alltså vilka erfarenheter har de som bestämmer?
Ja, precis. Och tanken inom forskning om kön och vad betyder kvinnor för politiken utgår ju ofta från att de här skillnaderna i erfarenheter då omsätts till politiska preferenser. Så att orsaken till varför kvinnor och män då har olika politiska preferenser ligger i att man har olika erfarenheter, man liksom, som då utvecklas till olika politiska preferenser. Och då blir det ju väldigt spännande att se vad händer då om män också får erfarenhet av de här liksom traditionella kvinnor. Områdena. Påverkas de åt liknande håll så att de också utvecklar de här politiska preferenserna? För om vi tror att liksom könsrollerna är konstruerade och inte biologiska, så borde vi ju se en sån förändring. Mm. Det är liksom bakgrunden till. Mm.
Och det har ju ständigt sagts i debatten länge, men man har inte riktigt vetat.
Nej, precis. För det är ju svårt. Det finns lite data på det här, såklart. Så att det är, även om det är en liksom teoretiskt intressant fråga, har varit det sedan slutet av 70-talet, så är liksom det finns inte så mycket empiriska studier. Och det har jag gjort då.
Just det, ja. På riksdagsledamöter.
Ja, så jag har tagit fram registerdata på deras föräldraledighet under riksdagsperioden. Och sen så har jag knutit det då till attityddata som vi har från Göteborgs universitet i form av riksdagsundersökningarna då.
När man har intervjuat ledamöterna och på ett massa områden.
Ja, precis. En gång per mandatperiod sedan 1985 då. Så att det materialet. Ja.
Det finns en hel databas med
det. Ja, precis. Mm. Och det som är spännande då...
Men kan man särskilja så att man kan se att de individuella ledamöter som har haft hög, till exempel föräldraledighet, det är deras åsikter som förändras eller inte förändras. Är det så att man kan säga att den här gruppen har verkligen haft föräldraledighet i en viss utsträckning, och det är de, så här ser åsikterna ut, eller hur...
Ja, jag undersöker då sambandet mellan kön och intresse för tre olika frågor som man brukar koppla ihop med kvinnors intressen då. Sociala frågor, familjefrågor och ungdomsfrågor. Och så ser jag om erfarenhet av föräldraledighet påverkar det här sambandet.
Ja, ja.
Och då visade resultaten är att det finns en tendens bland män som har varit föräldralediga under sin riksdagsperiod att vara mer intresserade av sociala frågor än män som inte har varit då.
Efteråt.
Ja, precis. Så analysen kontrollerar då för partitillhörighet och ålder och tidigare intresse. Men det är en tendens, och det är inte jättestarka resultat. Samtidigt så just att det är så att det är första gången man undersöker den här frågan i den här gruppen och på systematiskt sätt gör att det är väldigt spännande.
Har ni undersökt gjort samma sak med kvinnor?
Ja, precis.
Så att om de har erfarenhet av föräldraledighet så ändras deras preferenser på de här områdena också?
Ja, precis. Jag undersökte
eller inte.
Men kvinnor påverkas inte av föräldraledighet under riksdagsperioden. Och då kan man ju tolka det som att det har att göra med att medelåldern i riksdagen är rätt hög. Och de flesta kvinnor som också är mödrar har varit föräldralediga. Och då har de varit det innan de kom in i riksdagen.
Aha, just det.
Och att de för redan med sig de här erfarenheterna och preferenserna i sitt riksdagsarbete.
Ja. Men männen ändras och påverkas.
Ja, det finns en tendens till det. Och det tycker jag är spännande. Så jag ska säga att den här tendensen märks då med sociala frågor. Men inte med familjefrågor.
Familjepolitik menar du då? Eller
precis. Familjepolitik.
Så de blir inte varken mer eller mindre intresserade av de frågorna eller ändrar ståndpunkt i de frågorna?
Du menar då typ vårdnadsbidrag eller vad räknar du som familjepolitik?
Det är ju öppna frågor som då har kategoriserats familjefrågor innefattar om man har skrivit familjefrågor eller barnomsorgsfrågor så att det är liksom kategorier då som tagit fram. Och där ser vi inte en liknande tendens.
Varför inte?
Ja, man kan ju teoretisera kring det och tänka att sociala frågor är kanske enklare att påverka. De går kanske inte lika djupt i en maktskillnad mellan könen, medan familjefrågor kanske gör det. Familjefrågor handlar om hur organiserar vi familjelivet, vem tar ansvar för vilken typ av, är det någon som är huvudansvarig för förvärvsarbete respektive familj.
Så det är snarare så att man kanske ändrar sin syn på A-kassan än sin syn på vårdnadsbidrag eller någon annan.
A-kassan, nu ska vi se.
Ja, du tänker som en social fråga.
Ja, jag tänker som en social fråga. Det är otroligt spännande skillnad då. Alltså. Det är ett fantastiskt intressant mysterium.
Men det kan man väl säga.
För hade man gissat skulle man tro att det är familjefrågorna.
Precis.
Det är där man skulle, nu har jag det här, jag har ett omsorgsansvar och jag börjar ändra min syn på hur ska vi organisera det här. För jag har tvingats så att säga att göra på ett visst sätt under en ganska lång period. Medan de andra frågorna kanske då kan uppfattas som är perifera. Så det är ju spännande att det händer något på det området men inte på det andra.
Jo, på det sättet är det spännande. Familjefrågor nämns ju inte lika ofta. Det är liksom en mindre intresseområde kan man väl säga då. Men sen så finns det också i den feministiska litteraturen finns det en diskussion om liksom hur djupt går det feministiska engagemanget och att det handlar just om att vilja förändra och att det förändra maktstrukturer i samhället. Det är det kommer an på. Om man tänker på det sättet så kanske familjepolitik går djupare in i detta och dit når liksom inte det här erfarenheten att förändra intresset. Det är en möjlig tolkning av det resultatet.
Kan man kolla även till exempel rättspolitik eller inställning till poliserna? Kommer jag tänka på eftersom det står 3 polispiketer runt omkring oss nu?
Ja.
Men det kan man kolla då. Det borde finnas sådana data i databasen.
Ja, just det, andra politiska områden.
Nej, det här är ju alltså det är ju svaret på en öppen fråga, så riksdagsledamöterna har fått tala om vilka frågor de är intresserade av. Men sen så har vi ju fört samman det till kategorier och då är det ju rätt breda kategorier. Och det är därför det liksom blir sociala frågor som då inkluderar välfärdssamhället och fördelningspolitik och så. Så att man kan liksom inte gå in mer i djup. För då får man ju bara några riksdagsledamöter som har sagt att...
Just, men du sa att det var ju tredje området, det var ungdomsfrågor.
Ja,
var tar de vägen i det här?
Ja, ungdomsfrågor tog jag med då för att jag tänkte att det är ju inte... Om man då blir liksom mer omsorgsorienterad eller barnorienterad så tar ju inte det slut efter man har varit på dagis, utan det fortsätter ju in i skolåldern. Så att det är viktigt att få med skolfrågor i det här också då.
Men är det egentligen en skolfråga? För vad är en ungdomsfråga?
Ja, men då gjorde det så att för att få med skolfrågor då, så var jag också tvungen att få med forskningsfrågor. De gick inte att skilja åt. Så att ungdomspolitik är liksom dels politik som handlar om ungdomar. Det kan vara liksom kriminalitet och ungdomsproblem. Också skolfrågor, men också forskningsfrågor. Och där spelar kön inte roll. Alltså när vi för in parti där så har inte kön effekt. Medan för både sociala frågor och familjefrågor så är liksom kvinnor har ett initialt starkare intresse. Ja. Visas i det här studien, precis som i andra studier tidigare.
Det var ju några andra som var med i seminariet också med inspel på manligheten. Kan du berätta något om det?
Ja, precis. Joakim Johansson diskuterade att...
Och vi ska bara säga att han är från Mälardalens högskola.
Ja, precis. Ja. Han diskuterade att politiker... använde sin föräldraledighet på olika sätt och att han jämförde då Birgitta Olsson och hur hon hade, eller föräldraskap ska man väl säga, och hur hon hade gått ut och hanterat sitt föräldraskap då i media och hur Gustav Fridolin har gjort det. Och han kom då fram till att det finns ett större utrymme för män att använda den här privata erfarenheten i sitt i att profilera sig som politiker.
Så Fridolin kunde profilera sig som den moderna, mjuka mannen, så att säga, via att visa upp sig med barnvagn och så. Är det typ som...
Ja, precis. Det var en tydlig slutsats. Och sen så kan man kan ju dra vidare där och undra, liksom, är det så att det, liksom, det här män kan profilera sig på detta sätt? Men för kvinnor är det så självklart. Så att, ska man göra någonting i förhållande till det, så ska man säga att nej, men det här är väl inte mitt centrala huvudinnehåll.
Nej, och nu går jag tillbaka efter 2 månader.
Ja, just det. Man ska skjuta undan det. Ja. Är det någon som gör det?
Birgitta Olsson.
Hon kom tillbaka inte, väldigt snabbt.
Eller om hon, ja, precis. Hon var väl nästan inte hemma. Nej, men precis.
Och Ebba Busch Thor var inte ledig jättelänge. Annie Lööf var ledig 6 månader, tror jag.
Länge i varje fall. Ja. Och sen var det ytterligare någon?
Ja, med där Darvishpour, också från Mälardalens högskola, som talade om förändrad manlighet i invandrarfamiljer, och menar då, eller han belyste väl det här att man antingen så håller man fast vid en mer patriarkal manlighet, eller så förändras man och så man håller ihop, men man förändras till ett mer jämställt förhållningssätt då i förhållande till varandra, eller så är man inte överens om det här och då kan det då leda till
det konflikt. Det blir spänningar,
ja,
i familjen.
Precis. Okay. Så att just det här hur man ska förhålla sig till jämställdheten kan liksom vara en svårighet för invandrade familjer.
Kan det påverka familjen och separationsgrad och sånt också?
Ja, han hade några siffror där han menade att invandrarfamiljer skiljer sig mer än svenskar överlag. Vet jag inte riktigt hur generella de var, men liksom det, han var inne på den typen av frågor. Att de här konflikterna då kan leda till att man också då...
Undan dem påminner att man tänker... Det gick väldigt snabbt, kan man säga, när debatten ändrades i Sverige från typ 1965 till 75. Att då plötsligt så, det var väldigt, väldigt många kvinnor som ju hade fått utbildningssystemet ändrats på 50-talet, och att det här, att det började bli mer självklart att inte tänka i termer av en hemmafrutillvaro, utan åtminstone arbeta, ja, när barnen kanske var lite större eller när de var små. Och att det hände oerhört mycket under den perioden, men det skapade ju också både politiska och förmodligen också spänningar i familjer. Att ja, men nu ska jag ut och jobba, men vad då kanske mannen sa. Alltså det här när ett nytt tänkesätt verkligen bröt in mot ett gammalt. Undrar om det är liknande spänningar. Mm. Det gick ganska fort egentligen.
Ja, ja.
För liksom att de nya idéer, det var både nya idéer och nya kanske ekonomiska villkor. Man behövde pengarna också. Om det påminner om det som många invandrarfamiljer landar i idag, plötsligt komma i en annan kontext.
Problembilden som han beskrev var ju precis liknande den du beskrev nu. Att, det liksom, att man står inför nya krav på en ny manlighet, och antingen så klarar man av det då gemensamt, och ser man inte. Ja. Att det,
jag kommer tänka på en bok som Mauricio Rojas, som en period var riksdagsledamot för Folkpartiet, som det då hette, jag tror den hette I ensamhetens labyrint, och handlade om invandrade män och hur oerhört förvirrande det var för dem att komma till Sverige och inse att ha att göra med liksom kvinnliga makthavare och myndighetspersoner, och hur det var ovant för dem, och Den där boken blev ganska kritiserad, delvis lite orättvist tror jag, för han försökte egentligen beskriva det som de har pratat om här. Det var ju inte så att han ville att alla kvinnor skulle gå tillbaka till spisen, för att det då skulle bli enklare för männen.
Nej, men han beskrev, jag har inte läst det, men han beskrev den förvirring man stod inför.
Han beskrev den förvirring och sa att det är en väldigt stor förvirring. Ja, ja. Det är en stor skillnad i Sverige jämfört med länder som många kommer ifrån. Mm.
Har du tagit omsorgsansvar?
Hur menar du?
Ja, enligt det sätt som de mäter föräldraledighet.
Ja, absolut. Ja. Jag tror att jag var ledig 8 respektive 9 månader faktiskt med mina barn.
Ja, då har du tagit längre än jag. Nej, vi tog hälften.
Ja.
Så jag har tagit,
men det är så klassiskt.
Vi tog hälften. Så jag, i den här kategoriseringen hade jag hamnat väl som en omsorgs.
Jag är väl med så jag känner att det där skulle man vara klara med vänsterhanden. Att man kände krav på att man fick inte riktigt engagera sig så mycket eller vara så föräldraledig som jag skulle vilja.
Hur länge var du föräldraledig?
Ja, men mitt andra barn tror jag nästan inte någonting kändes det som.
Ja, nej, okej. Okay. Du var en Birgitta Olsson.
Jag tror att man pekar på något väldigt intressant där, att det faktiskt de här frågorna ser väldigt olika ut i den press som kvinnor och män känner på varandra.
Jag kommer, en annan vinkel på det här är ju det med föräldraledighet. När jag jobbade på kvällstidningen så höll man ibland på liksom kolla när politikerna var lediga och så. Då kunde det vara ganska tydligt att de tog ut sin föräldraledighet på sommaren när riksdagen var stängd. Eller på jullovet var de föräldralediga.
Och det finns ju klassiken under VM och OS och sånt där också.
Ja. Men inte bland riksdagsledamöter, eller?
Nej, det var riksdagsmöten. Nej, antagligen inte. Ja, vem, who knows?
Det måste vi kolla.
jag hittar inga sådana tydliga tendenser i alla fall. Nej.
Men vad otroligt spännande att höra om detta. Vi har ju tidigare rekommenderat seminariet till nästa dag, men nu ebbar det ju ut med vad som finns till nästa dag. Det här är ju ett seminarium som faktiskt har hållits.
Ja. Och din väldigt intressanta studie, kan man hitta den någonstans?
Ja, det här har presenterats då på SNS Analys nummer 37. Och den finns att ladda ner på
så
SNS.
Så man googlar SNS?
Ja, precis.
Eller Helena Stensöta?
Ja, spela jämställda riksdagsmän någon roll heter den då. Och SVT Forum spelade in det här. Så jag tror också att det ligger ett klipp då när jag presenterar den på SNS hemsida. Mm. Om man vill se.
Ja, de spelade in det på SNS. Alltså.
Ja, precis. Ja, och sen har det sänds på SVT Forum. Ja. Men det är redan förbi då. Men jag tror att det ligger kvar där.
Ja, det är fantastiskt att det finns empiriska data på det här som vi har pratat om i 20 år.
Ja, det är jättespännande. Mm. Och man har en känsla av att det finns många studier som fokuserar på kvinnors förändring, men detta att fokusera på manlighet i ett ändrat landskap är ju väldigt spännande i sig, så att säga, skulle jag säga. Mm. Nu börjar vi närma oss slutet på Almedalsveckan. Den är visserligen imorgon, sista dagen, söndag, men det är vår sista podddag.
Ja,
har det hänt något i veckan, Cecilia? Och Helena är för den delen, så att säga. Nej, men alltså, vad har vi något att säga? Förutom att dansa på borden och sånt.
Förr så var det ju att man kom ihåg Almedalsveckorna för att det hände något väldigt speciellt. Det var ju en minister som avgick på grund av sex...
Litorin,
rykten, alleged, liksom.
Mm.
Det var ett år och sen ett annat år så blev det terrordåd i London under Almedalsveckan, vilket gjorde att det plötsligt var väldigt många som åkte därifrån, till exempel påverkade närvaron av journalister ganska mycket. Sen var det ett år när det var ett kulturparti som bildades, och det var en PR-kupp men väldigt framgångsrik. I år tycker inte jag att det har hänt någonting som
sticker ut. Och sen tänkte jag då när Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen, alltså för när det var första talet och så, det är också liksom att det har hänt något i strukturen, och då var man också tvungen att lägga till en dag.
Ja, och det gör ju att den här veckan är 8 dagar lång, och det är ju för mycket för en vanlig människa. Jag undrar om inte veckan borde bli kortare. Den har ju i praktiken blivit kortare, därför att det är nu en oerhörd övervikt av seminarier på måndag, tisdag, onsdag.
Ja.
Och så det är en notering som jag tycker man kan göra. Och man kan också se, jag tycker jag, att det verkar tyvärr som det här, som Almedalen har frikopplat från politiken. Förr var det ändå väldigt mycket så att om sossarna hade till exempel fredan så var det alltid mycket folk. Mm. För att det var sossarna. Nu är det liksom...
Ja, Moderaterna är ju, det är ju kanske det är vårt största parti idag.
Ja.
Och vi får väl se hur det blir här i eftermiddag.
Ja, det är inte helt tomt, ska vi säga.
Men det är glest i leden, så att säga.
Ja, och jag tror att, jag undrar om man inte borde faktiskt göra det här som det pratas om ibland, att lägga Almedalsveckan direkt efter midsommar istället, för folk vill vara lediga nu.
Ja.
Sen är det ju också det här med, det är väldigt dyrt att vara här. Det är jättesvårt att få tag på någonstans att bo, så att folk varken orkar på grund av intensiteten eller riktigt har råd.
Man ska bara säga något politiskt. Det här hade ju kanske kunnat ske ändå. Man tar ju tillfället i akt i Almedalen. Men det här, vi är ju inte de första som säger detta. När liksom nationalismen och svenskheten så att säga kraschlandade in i den politiska debatten, det är ändå så oerhört påtagligt hur Sverige, och sen finns det olika varianter på vad som är det svenska, men det ska ju bli väldigt spännande att se om det nu är en form av svenskhet och nationellt budskap från flera partier. Är det så att ibland säger man att om det är ett parti som har det som sin viktiga område, då är det Sverigedemokraterna, att det gynnar det partiet. Det är ju ett scenario. Ett annat scenario är att det nu får konkurrens på de här, och att det så att säga en del kan, som Sverigedemokraterna glider över till, kanske Moderaterna eller så. Men det kan ju också skapa spänningar i de här andra partierna. Mm. Hur långt är deras väljarkårer beredda att gå? Så det blir spännande framöver.
Så det man har sett är liksom att Sverigedemokraterna har just satt agendan. Och
kanske
de andra
satt
har inte
agendan,
gått,
ja.
Inte.
Har du någon reflektion?
Jag skulle nog, alltså, jag håller helt med att den här diskussionen om nationalismen är lite förvånande. Att det är så många som plockar upp på det. Men jag vill nog se det som ett symptom på att vi behöver prata om sammanhållande normer. Och då blir det ett sätt att göra det. Men jag hoppas att det är inte det enda sättet att tala om vilka normer gör att samhället håller ihop. Så jag ser det som ett symptom på att vi behöver tala om de frågorna.
Mm.
För kanske det var så att det var en massa reformer, välfärdsstat och så, och det skapade en sammanhållning.
Ja.
Men nu har ju reformtakten ebbat ut och då kommer detta istället. Men kommer vi kunna enas om de normerna? Var vi någonsin eniga om normerna, så att säga? Vi var ense om vissa saker, men det fanns ju en liberal variant, en socialdemokratisk variant och en konservativ eller moderat variant.
Kan vi
enas?
Jag tänker nog mer så här, när man pratar om socialt kapital, socialt förtroende, det är ju en sammanhållande norm.
Ja.
Alltså på en liksom väldigt grundläggande nivå. Alltså jag vill absolut inte ställa upp att det ska vara någon speciell typ av svenskhet eller så, utan snarare att mer i den på nivån som socialt kapital fungerar som sammanhållande kitt.
Ja.
Mm. Men något personligt då? Från Almedalen? Bästa, något roligt minne? Jo, men var det inte här med den här ministern och flugan?
Ministern och flugan som inte blev något med?
Ja.
Ja, det är okej. Okay. Ja, jag bär ju fluga varje dag, nästan. Och så kom jag till och var på en sån här dagskommentarpanel på Svenska Dagbladet. Och då började vi tala om fluga. Och då sa de, ja men vi har ju talat med Adlan Shekarabi.
Som alltid bär fluga.
Som alltid, eller ofta bär fluga i varje fall. Och så sa de, ja jag knyter ju min själv. Och då sa de, men det gör nog inte han. Och då ville de göra en grej av det. Så de försökte få tag på dem. Men jag tror inte de tyckte att det var tillräckligt intressant. Jag beundrar Adlan Shekarabi att han bär den. Men det skulle vara roligt om han kunde fortsätta ut och knyta sin fluga.
Jag tror att de tyckte det där vill de inte ha ut, att han inte knyter sina flugor själv. Denna seriösa politiker som har liksom doktorerat och är så jätteduktig, har det största förvaltningsförändrande projektet ever i sitt knä. Och så knyter han inte sin fluga själv.
Men jag är lite förlåtande. Jag tycker det är jättemodigt att ha det. Men du, nu, hur går det med tiden här egentligen?
Ja,
Ulf är inte här. Du, titta, Helena. Ulf är inte här idag. Och vad händer? Vi drar över tiden. Han kommer att
Men han kommer ju tillbaka. För statsvetarpodden ska komma tillbaka, har vi tänkt. I någon form, på någon plats lite senare. Men det blir nog efter som
nu är det ledigt som gäller.
Nu är det ledigt.
Ja. Mm. Hej då för... på ett tag, på återhörande.
På återhörande, och tack Helena för att
tack
du var med.
Helena.
Tack ska ni ha, och hej då.
Ha det gött.